Podden Historia Nu har blivit en plats för samtal och gemenskap där historieintresse möter gedigen forskning och kunskap. Nu har du som lyssnare möjlighet att för så lite som 35 kronor i månaden bidra till poddens utveckling och slippa reklam och sponsorbudskap. Betalar du 60 kronor i månaden får du dessutom unik bonuslyssning. Läs mer och registrera dig via www.historia.nu/premium.
Det finns bara en episod. Jag sa ju det att när det var en debatt, då sa man att så här är Kina och så ska det bli i Sverige. Jag tänker på 1765 i den svenska riksdagen. Då lades det fram en motion om att ska vi inte införa tryckfrihet i Sverige? Och det var ett ganska djärvt förslag. Och då motionären skriver då i sin motion, han motiverar det med att så är det i Kina.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Sveriges relation till Kina har alltid präglats av en asymmetri där det svenska intresset alltid varit större än det kinesiska. När det svenska intresset för Kina antog utopistiska mått på 1700-talet utmynnade det i det så kallade kineseriet med ett stort intresse för kinesiska varor och byggande av kinesiska paviljonger. Relationerna med Kina har alltid varit grundade i handel och förståelsen har ofta varit bristfällig med roliga exempel som Nils Mattsson Köping som på 1650-talet skrev en bok som hävdade att den kinesiska muren var riven och att mongolerna störtat Ming-dynastin. Ingmar Ottosson är docent i historia vid Lunds universitet och han är aktuell med boken Möten i monsunen, Sverige och Kina genom tiderna. Välkommen.
Tack.
Det är inte så länge sedan vi träffas. Jättekul att träffas igen.
Tack, vad trevligt. Alltid roligt att prata om Asien.
Asien, ja. Men egentligen är Japan din stora grej.
Det är sant. Ja. Det är Japan som är min specialitet. Men har sedermera haft en del med Kina att göra också.
Men visst har du undervisat i Kina också?
Ja, jag har undervisat vid olika universitet i Kina. Men man kan säga som så att min ursprungliga specialitet är Japan. Och jag kom relativt sent till Kina. Vid 42 års ålder var jag där för första gången. Så att det är en senare bekantskap än Japan.
Men går det att lära sig ett sånt annorlunda språk så sent i livet?
Nej, det är naturligtvis svårt. Men jag
eller
hade...
sent, men jag menar ändå, det är
jo.
Inte...
Nej, man är inte tonåring. Nej. Man lär ju sig språk bättre tidigt i livet. Men man kan ändå säga som så att jag har börjat att intressera mig för de här östasiatiska språken lite tidigare faktiskt, innan jag kom dit redan. Så det fanns ändå en grund som var lagd.
Mm. Men som du berättade för mig innan vi gick in också, att just kinesiska och japanska, det är helt olika språk. Det är bara att de använder samma skrivtecken egentligen.
Absolut, så är det. Och så finns det klart en hel del kinesiska lånord i japanska, men ibland har de bytt betydelse och de är egentligen inte alls släkt.
Mm. Dagens ämne, det är ju relationerna under århundradena mellan Sverige och Kina. Och egentligen liksom ibland kan man fundera på om man kan prata om en relation. För jag menar, finns Sverige egentligen i kinesiskt medvetande historiskt och idag, om man säger så?
Mm. Och då kan man säga att den här frågan, den berör liksom ett grundfaktum i våra relationer. Och det är det att relationerna mellan Sverige och Kina, de är ju inte symmetriska. Det är ju alltid så att det stora landet, det är välkänt i det lilla landet. Medan det lilla landet inte nödvändigtvis är så känt i det större. Men samtidigt vill jag ju också säga det att det finns gott om folk i Kina som känner till Sverige, i någon mån åtminstone. Människor som är välinformerade och utbildade, och de kommer att berätta för dig att Nobelprisen finns i Sverige och att Sverige är en välfärdsstat och andra sådana upplysningar. Men däremot till exempel att Linné och Celsius var svenska, det känner de inte till. Eller att vi hade ett ostindiskt kompani och så vidare. Men de vet ganska mycket om Sverige idag. Sen finns det ju de som säger att de är väldigt förtrogna med Sverige, men använder ordet Schweiz i annan mening. För att det är så, alltså, det är ju redan på engelska på det viset att Sweden och Switzerland, de är lite lika. Och den skillnaden är ännu mindre på kinesiska. När man säger till exempel Sverige, Radien, och man säger Schweiz, Reicher, och det första skrivtecknet i de orden är exakt likadant, då är det ju en risk för förväxling.
Ja, jag vet det, när man har varit ute och rest ibland och så börjar någon prata om choklad och klockor med en, då förstår man ju att de har missförstått var man kommer ifrån. Det har hänt mig flera gånger faktiskt.
Ja, men sen är det så att alltså, när man ser Europa från Kinas håll, då är det ett gytt av småstater. Även länder som Tyskland och Frankrike är ju ganska små om man jämför ytan med Kina. Och då är det alltså över 40 nationer de måste lära sig, allt från Albanien till Vatikanstaten. Och då är det så att till exempel i skolan, där läser man om de, så att säga, mer framstående eller mer inflytelserika europeiska länderna. Man läser kanske om England, Tyskland och Frankrike. Sen blir resten överkurs, och det är ju inte säkert att läraren hinner med det. Men de som vet mest om Sverige, det är klart sådana som har varit i Sverige. Finns en del kineser som har varit här. Och det som lockar hit dem, det är ju frisk luft och midnatt sol och norrsken och sådana saker.
Som svensk kan man ju uppleva att det är ganska många kinesiska turister i Sverige, men i förhållande till folkmängd så är det naturligtvis en försvinnande liten del.
Ja.
Så att det är ju annat om man hänger runt vid Versailles utanför Paris, då är det ju en annan kines man sitter på.
Precis.
Men vi vill ju tillbaka i historien här. Det kanske var västerlänningar som besökte Kina som vi inte känner till, men vilka var de första västerlänningar som vi faktiskt känner till som besökte Kina?
Alltså det här handlar ju om forntiden och medeltiden, och det är perioden innan Sverige har fått kontakt med Kina. Man har faktiskt en anteckning i en krönika redan år 166 efter Kristus, där det står att en delegation från väst, troligen romerska riket, besöker Kina. Men vi vet väldigt lite om detta, och de kanske inte var de som de utgav sig för heller. Men så i början är det inte många västerlänningar som hittar vägen till Kina. Det går några hundra år mellan varje besök. Några spioner från bysantinska riket är där på 500-talet och vill lista ut hur man gör siden och så vidare. Men vi brukar ofta säga 1200-talet, för då började dyka upp mer kända personer. Och jag tänker då på de här affärsmännen från Venedig, familjen Polo. De var alltså säkert inte de första, men de är bland de tidiga besökarna. Och framförallt då Marco, han säger att han var i Kina mellan 1275 och 92. Det är ju 17 år. Det är väldigt lång tid.
Tvivlar du på det eller?
Ja, nej, men det är så att Marco Polo är så känd för att han har skrivit en skildring av Kina och livet där. Men jag skulle säga att det märkliga med den boken, det är inte vad den säger, utan det är vad den inte säger. Han säger ingenting om att kineser dricker te. Han säger inte att de äter med pinna. Han säger inget om akupunktur. Inte att de skriver kinesiska tecken. Han nämner inte kinesiska muren. Man undrar faktiskt vad han har gjort där under 17 år. Och det är alltså lite egendomligt det här. Och sen är det också det att han påstår att han var till och med landshövding i en kinesisk stad som heter Yangzhou.
Ja.
Och jag har varit där, de har ett stadsarkiv, det är väldigt väl dokumenterat. Där finns inga uppgifter om att någon utländsk befattningshavare styrt i stan under 1200-talet. Överhuvudtaget nämns han inte i kinesiska källor.
Det måste man kan ju tänka sig, det var inte så många västerlänningar där på den tiden. Nej. Så att om han var där i 17 år så borde han ha lämnat något avtryck i någon källa. Men det finns inga avtryck i kinesiska källor.
Nej, inte alls. Och det finns faktiskt en brittisk sinolog. Hon heter Frances Wood. Hon har skrivit en bok som hävdar att han inte var i Kina. Utan han var i Persien där han träffade många Kina-resenärer. Men som sagt,
Men du har ju övertygat mig att han aldrig har varit i Kina.
Vi vet naturligtvis inte. Vi kommer kanske aldrig att veta hur det var.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Har du någon besökare då som vi vet säkert var där och som har lämnat något avtryck om västerlänning?
Ja, men vi vet att det fanns, alltså, det fanns biskopar och det fanns köpmän. Alltså vi vet att det fanns en trafik mellan Europa och Kina vid den här tiden.
Men det början på 1200-talet då? Alltså.
Slutet av 1200-talet, början på 1300-talet. Vi hade till och med ett ärkestift, ett kristet ärkestift i Peking. Så visst, det fanns lite västerlänningar. Men sen så stoppades trafiken upp på sidenvägen. Och
från är det på grund av digerdöden då? Eller vad är det?
En del tror att det har att göra med ekologi, att markerna blev otjänliga och att man helt enkelt bytte till en bättre rutt eller att man började mer titta på sjövägen. För det är ett faktum att sidenvägen börjar tas ur bruk i slutet av 1300-talet. Sen har det också att göra med politisk oro. Under Marco Polos tid hade du Mongolriket som var stort och liksom garanterade säkerheten längs vägarna. Och det har du inte sen, det faller sönder. Så att
det blir mycket svårare att resa efter att Mongolriket fallit så här.
Man brukar säga att det är 1500-talet, då börjar västerlänningar på allvar resa till Kina. Vi har en som heter Rafael Perestrello och så vidare. De åker dit och då är det sjöfärdernas tid.
Men det är 1500-talet?
Ja, spanjorer och portugiser. Just det.
Innan vi hoppar vidare här på den här sjöfarnas tid så skulle jag ändå vilja veta, kineserna då? Besökte de västerlandet?
Man kan väl säga, som så, kineser som nästan besökte västerlandet. Det är så att...
Det är alltså, lite Marco Polo igen.
Ja, det är lite Marco Polo igen, nu är det omvänt. Man vet att långt, långt tillbaka i tiden, alltså under romarrikets period, vi kan vara exakt, jag säger året här, 97, år 97 tänkte jag det. Då fanns det en kinesisk turist i nuvarande Syrien som hette Gan Jing. Och han hade faktiskt instruktioner att bege sig till Rom. Men han tyckte det var lite långt. Eller så fick han slut på reskassan. Han vände om. Och där slutar hans historia helt enkelt.
Ja, och Syrien får man väl ändå säga är yttersta utposten av västerlandet.
Ja, visst. Tiden. Så att därför nästan säger jag. Och nästa i raden är ju den här amiralen Zheng He. Som han kallas ibland för Kinas Vasco da Gama. Han seglar till Indien. Sjövägen till Mekka. Han seglade till östra Afrika, Tanzania och sådär. Mm. Men han var aldrig i Europa.
Ja, men kineserna har ju varit, man läser om de här relationerna, så kineserna har hela tiden varit ganska ointresserade. Jag vet inte, de verkar inte vilja ha så mycket med oss. Ja, de vill kanske ha våra... Ja. De vill bedriva handel, men inte så mycket mer.
Men man kan kanske jämföra dem lite med romarriket. De var ett stort imperium och de har liksom haft väldigt mycket själva. De har inte haft det här behovet av att driva handel över oceanerna. Alltså vi får komma ihåg att Europa var ett fattigt hörn av världen. De var nästan piskade att ge sig ut och leta råvaror. Och, alltså det blev en rollfördelning som sen alltid kommer att vara. Nämligen att européerna, först är det spanjor och portugiser, sen är det fransmän och engelsmän. De är ute och seglar och tar råvaror och sen kolonier också. De spelar på bortaplan. Kineserna inväntar dem och sitter på hemmaplan. Så att det mönstret liksom stadgar sig på 1500-talet. Och det skulle ju bestå ända fram till vår tid. Och nu gäller det ju inte längre, men då var det lång tid så.
Men du har redan berört lite att de här första sjöfärderna då på 1500-talet, det är då vi börjar, det är då vi etablerar handelsförbindelser igen då egentligen.
Eller? Ja, det kan man säga.
Ja, och hur omfattande var de här? Och vilka var det som reste och hur omfattande var de här resorna?
Ja. Nej, det var ganska omfattande i och med att portugiser och spanjorer, de började på något sätt upprätta en världsekonomi där till exempel Filippinerna handlar med Kina och Kina i sin tur med Sydöstasien och Sydöstasien med Europa och vi får trianglar och kvadrater och men en del av detta var ju ganska oangenämt kan vi säga för att portugiserna exempelvis gjorde strandhugg i Kina, tog slavar, sålde dem på marknaden i Lissabon. Så man kan säga att visst kom det kineser till Europa på 1500-talet. Men
alltså under... man tog slavar på 1500-talet till Kina?
Ja, det gjorde man. Och så såldes de på marknaden i Lissabon. Och, men det fanns också andra kineser som kom till Europa. För nu började de första kristna missionärerna nå Kina. Och de här kristna missionärerna tar ibland med sig kineser. Ofta är det yngre män. För att visa upp dem för påven i Rom och visa dem att här har vi några omvända kineser. Så att visst, det kommer kinesiska besökare under 1500-talet.
Så det finns ändå en, vad ska man säga, det går att omvända kineserna till kristendomen?
Några går alltid omvända.
Men hur omfattande var då missionen här på 1500-talet?
Jo, man kan väl säga som så, om vi tittar på kinesernas, ska vi säga, reaktioner på besökarna, så kan vi säga att de första besökarna, det var inte missionärer, utan det var många av de här skulle vi nog beteckna som sjöbjörnar, som hellre skjuter en bredsida för mycket än för lite.
Ja, ganska hårda människor.
Ganska hårda människor med hårda nypor och såg säkert som busar. Vilka,
inga intellektuella.
Nej, precis. De var nog busar. Och sen får vi tänka, det fanns inga ordböcker. Det fanns inga konsulter som sålde kurser, interkulturell kommunikation. Alltså allt som kunde missförstås, det missförstods. Ja. Och det blev mycket friktioner. Men då kommer missionärerna. Och den tidens missionärer, de kom ju inte från vår del av Europa. Utan det här, det var katoliker. De var jesuiter. Och en känd sådan var en italienare som hette Matteo Ricci. Men det intressanta är att han hade precis motsatt inställning till många av de här sjöfararna. Han hade gett sig den på att han skulle anpassa sig till Kina. Han ska lära sig språket, lära sig läsa, till och med skriva. Han börjar klä sig som kines. Han tar ett kinesiskt namn. Hans plan är att liksom smygvägen omvända dem till kristendomen.
Han är väl inte ensam, de blev väl några stycken?
Eller? Han är så att säga pionjären, det är han som ger riktlinjerna. Sen följer de andra jesuitmissionärerna
och
efter.
Och de följer hans mönster då?
Ja, de gör det. Och under lång tid var det ju här, det fungerade ju på ett sätt. Han omvände ju folk. Och han blev beundrad. Han fick vänner i eliten. Och det mest häpnadsväckande av allt, han fick audiens hos kejsaren och Kina.
Och det var inte som vem
utlänning.
Som helst fick det.
Nej, det var märkvärdigt. Så att man kan säga att han lyckas ju på sitt sätt.
Mm. Hur länge var han i Kina?
Ja, han var där resten av sitt liv. Han dog 1610. Så att han blev kvar i Kina. Och han blev någon sorts katolsk platschef som hela tiden tog hand om nya missionärer som kom dit. Så att man kan säga en grupp västerlänningar var just de här sjömännen, lite oborstade. Och den andra gruppen var en sorts kulturella ambassadörer.
Men jag tänker också så här, det är knappt som man tror på siffrorna när man ser hur farligt det var att åka till Kina på den här tiden. Jag menar, hur många var det som dog alltså på en sån här?
Ja, man får nog räkna med att det var en väldigt hög procent, för att det som kunde hända var naturligtvis farsoter. Du kunde få olika tropiska febrar. Och vi ska ju inte bara tala om den vanliga sjukdomen skörbjugg.
På den här tiden hade man inte förstått att äter man en citron tron så klarar man sig.
Någon hade kanske prövat det med viss positiv effekt, men ingen hade dragit slutsatsen att det är det här man ska göra, utan de var svårt ansatta av olika bristsjukdomar.
En väldigt allvarlig sjukdom, sjöbjugga.
Mycket allvarlig, och så man tänker på de primitiva hygieniska förhållanden de hade ombord. Och plus att man kunde bli överfallen av rövare, man kunde hamna i en storm, det var nästan det mest troliga. Lida skeppsbrott, kanske bara några mil från destinationen. Det var ju tråkigt vad sånt hände faktiskt. Så att,
man undrar vad det var för människor som vågade sig ge sig ut på de här uppenbara livsfarliga. Jag såg någon jämförelse en gång med det här. Mycket säkrare att åka till månen idag än vad det var att åka till Kina på den tiden.
Ja, de var på något sätt den tidens astronauter.
Ja, fast med mycket större risk.
Ja, med mycket större risk faktiskt att råka illa ut. Men människan är som hon är. En del det drevs av pengar och rikedomar. Man räknade, man skulle ju till kryddöarna, det var ju hållplats nummer ett. Och bara det ordet fick ju folk att hamna i en viss bestämd...
Kryddöarna, det är Indonesien där.
Ja, det är nuvarande Indonesien. Ja, då hamnade man i en viss stämning, och sen var det ibland ganska bra villkor också. Det var kanske inte så att man själv fick hög lön, men sjömannens änka fick ett bra avtal sen. Så att det fanns saker som ändå gjorde att folk tog de här uppdragen. Plus kanske lite äventyrslyssnad. Det var ju livsfarligt att stanna hemma också. Slaget vid Lützen.
Ja, när vi är framme här på 1600-talet så kanske man till och med hade det bättre. Eller så kanske man fick det bättre i Kina än vad man skulle ha i Sverige. Men du, Sverige då, det här lilla landet i norra Europa. När får vi de första kända svenska resenärerna?
Ja.
Det måste ju vara här kring de här
sjöbusarna. Just det. Så vi kan börja med de okända.
Ja.
De okända svenskarna. För att vad vi vet, vi kan inte bestämt säga att denna person var första svensken i Kina. Men vad vi vet det är att 1602 grundas det holländska ostindiska kompaniet. Holland är inte så stort, och det här företaget hade ständig personalbrist. Men svenskarna som sökte sig dit, de anställde alltså utlänningar där. Svenskarna som sökte sig dit, de klarade alltid anställningsintervju.
Sverige är ju stor sjömakt.
Stor sjömakt. Ja. Och de klarar alltid första frågan. Mm-hmm. Är du protestant?
Vad hade hänt om man hade sagt nej på den frågan?
Då hade de fått gå till vänster och söka jobb någon annanstans. Ja, men så bar det ut.
Det var viktigt.
Det var viktigt. På den tiden var just sådana saker viktiga. Var man en lojal protestant, ja då kunde man åka med ut till kryddöarna och ta del av rikedomarna där.
Ja.
Och det är klart, de fick ingen stor del av rikedomarna, men för dem var det kanske nog med en smula, för att kryddor var otroligt dyrbara, ofattbara priser betingade dem. Så att... kunde man ta med sig lite privatlast, så var ens lycka gjord. Men sen var det också så att de här svenskarna, de här anonyma svenskarna, det jobbade alltid en kvot svenska i det här kompaniet. De fick också följa med ofta till turer i södra Kina eller längs kusten. Holländarna var väldigt intresserade av det. Och Taiwan, som är så mycket på tapeten just nu, det var faktiskt en holländsk koloni.
Från vilket år då?
1624 till 62 var det en holländsk koloni. Och det innebar att vi kan vara rätt säkra på att den första svensken i Kina, det var någon av de här anonyma sjömännen. Och att detta måste varit under Gustav II Adolfs tid ungefär. Alltså,
men det finns inga lister på som man skulle kunna gräva arkiven här.
Just det. Men man kan inte alltid riktigt säga nationalitet. Det kan vara någon dansk och så vidare också. Men visst, det finns bevarade listor. På
för du har exempel på vad heter han, Coyette, eller hur
Coyette exempelvis, just det. Och Nils Mattsson Köping.
Ja.
Vi har namn. Alltså ganska snart börjar vi få kända resenärer, så att det är bara de allra första vi inte riktigt vet.
Men Nils Mattsson Köping är ju en intressant människa.
Ja.
När besökte han Kina då?
Ja, han var i Kina alldeles i slutet av drottning Kristinas tid, eller kanske något år efter. Och då är vi alltså i mitten på 1650-talet, när det krigades som mest här på hemmaplan. Men då var Nils Mattsson Köping i Kina. Och skillnaden mellan honom och de här anonyma sjömännen var att han skrev faktiskt ner upplevelser. Och det han skrev ner då, det kom ut först senare.
Skrev han att de drack te då?
Ja.
Det som Marco Polo missade.
Han skriver kanske inte att kineserna riktigt, men han talar om tedrickande. Och hans bok är visserligen rätt så knapphändig. Och det mesta som står i den är fel. Men det är
vad är de värsta felen?
Det är tappet försök i alla fall.
Jo, vilka men, är de värsta felen?
Jo, till exempel när det gäller Kina så säger han att mongolerna har just invaderat landet. De har tagit hela adeln och kejsarfamiljen till fånga. Kejsaren heter Konstantin och han är döpt kristen. De har rivit kinesiska muren. Ja,
allt men man undrar vad han fick allt därifrån.
Ja, men allt detta jag nämner nu, det är fake news. Ja. Det är sånt som Köping påstår. Och vem kunde kontrollera det? Sen var det kanske så att han inte heller egentligen ville vilseleda läsaren. Han hade kanske själv väldigt dåliga källor. Folk hade sagt saker till honom som han inte riktigt förstod. Och så kan det ju faktiskt vara.
Han kan ju, mycket av det här kanske han har fått från andra sjömän och så också.
Troligen är det på det viset. Han har fått det från andra sjömän. Och det finns någon liten kärna av sanning i det han säger. Kina invaderades faktiskt vid den här tiden av manchufolket. Så att det är nog det som speglas lite. Men han säger en del om kineser också. Han säger att de är flitiga.
Mm. Och han har en ganska positiv bild av kineser.
Rätt så positiv. Han säger i alla fall ingenting väldigt negativt om dem. Som sagt, skildringen är knapphändig. För han har så många andra länder att avverka. Och det finns
den här knapphändiga boken, det är hela hans resa egentligen.
Ja, den kom ut på Visingsö 1667. Ja. Men,
men du tror att det här var dessutom, jag vet inte, kanske ingenting du vill säga så här på mikrofonen, men du berättar för mig att han kanske Per Brahes illegitima son. Varför tror du det?
Nej, men det finns sådana rykten om att denne Nils Mattsson Köping som vid flera tillfällen fick ta emot hjälp av Per Brahe. Han tycks ha haft något speciellt förhållande till honom och med den åldersskillnad som rådde så finns det faktiskt funderingar att det kan handla om Per Brahes illegitime son. En av många kanske.
Mm. Det finns ju en annan svensk då, eller med holländskt ursprung, Colletta, men som inte var så, eller han var till början med lyckosam, men det gick inte så bra för honom i de här trakterna. Kan du berätta lite om?
Ja, alltså han var ju på ett sätt den som nådde längst av svenskarna. Det där, han hade holländskt blod, det är sant.
Men han var uppväxt i Stockholm eller?
Ja, han var uppväxt i Stockholm och sen hans familj var faktiskt blev sen registrerad som adel på svenska riddarhuset så att därför kan vi ju säga han var svensk. Och,
finns den släkten kvar eller?
Nej, inte vad jag vet. Han hade efterkommande som senare hamnade i Skåne, men där dog ätten ut.
Mm. Mm. De flesta adelsätter dör ju faktiskt ut.
Ja, och alla gör det. Men denne Coyette, han blev faktiskt av holländarna utnämnd till guvernör av Taiwan. Vilket var en oerhört framstående post i den delen av världen.
Det var en viktig del av...
Det var det, sannolikt. Handeln där, handelsleden. Det var också så att holländarna hade en station uppe i Japan. De handlade med koppar i Nagasaki och så vidare. Så att Taiwan var väldigt strategiskt. Men sen ville ju ödet att han skulle bli den sista holländska generalguvernören av Taiwan.
Ja, hur kom det sig?
Ja, man råkade ut för ett uppror. Den inhemska befolkningen, de gjorde uppror. De var faktiskt framgångsrika. De lyckades driva in honom i en fästning och så fick han kapitulera. Och ja, så hade holländarna tappat Taiwan.
Och fick aldrig tillbaka det efter det.
Visst, men de var inte ledsna för det, för de erövrade Ceylon för portugiserna istället.
Men vad hände med Fredrik Coyette efter att han fick kapitulera?
Han ställdes inför holländsk domstol och dömdes för feghet och skickades då till någon avlägsen ö i nuvarande Indonesien och där slutar
han
historien
där, eller?
Han dog där.
Ja. Ja. Stormaktstiden då på 1600-talet. Ja, men det är ju samma period här som Nils Mattsson Köping här.
Ja.
Man får ändå känslan av att det här stora Kina-intresset som kommer senare, det fanns ju inte riktigt vid den här tiden.
Nej, och man kan säga att Sverige hade ingen tradition av att vara global sjömakt, inte på 1600-talet. Visst kan man nämna Nya Sverige i Delaware, men det är ju undantaget som bekräftar regeln. För att man kan säga att nästan all uppmärksamhet som Sverige hade, den var riktad mot Östersjön. Det var där vi ville dominera. Så att jag menar Riga, Tallinn, de var viktigare än Peking för Sverige på den tiden. Och visserligen försökte Gustav Adolf få igång något litet ostindiskt kompani, men det blev inte så mycket av det. Och
var det bara en papperskonstruktion eller?
I stort sett blev inte mycket gjort. Det var bara för att Danmark hade grundat ett och det skulle vi nog också ha ett. Så det blev inte mycket som kom
ut. I tidigare avsnitt här så har vi pratat om svenska slavar i Nordafrika. Och det var ju, ja, det var ju på 1600-talet, ja, på, ja, ända fram till 1800-talet på, ja, salthandel.
Ja,
så en viss, men det fanns, kom ju igång ändå på 1600-talet där. Det
fanns en viss aktivitet, men man kan väl ändå rätt lugnt säga att Sverige, de var för fullt engagerade i maktkampen runt Östersjön. Det var liksom deras huvudlinje. Och jag undrar om inte Axel Oxenstierna skrattade lite om han sa att vi ska ha direktförbindelse med Kina. Det lät så orealistiskt. Även drottning Kristina, hon var ju sovjetgirig annars på världen, men inte heller hon var någon varm anhängare av det här, tror jag. Utan däremot försökte Sverige tillverka siden på egen hand under hennes tid.
Hur gick det då?
Blandat. Blandat resultat.
Ja, gick det överhuvudtaget eller nej?
Ja, det gick inte bra. Nej. Men alltså det visar en grej att suget efter kinesiska varor har på något
det
sätt redan märkas.
Ja,
börjar märkas.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
1709 besegras ju Karl den XII:s här i Poltava.
Ja.
Och där fanns det en man som hette Lorenz Lange, som du i alla fall identifierar som svensk.
Ja. Ja, det har varit lite diskussion om detta, vem Lorenz Lange var.
Mm.
Hans namn är ju snarast tyskt.
Mm. Men det kan väl finnas ganska många svenskar med tyska namn.
Precis. Han kan ha varit född i svenska Pommern, det var ju tysktalande. Enligt vissa forskare så är han född i Stockholm. Det finns till och med en teori om att han kom från Värmland. Det är lite oklart vem denne Lange var, men han blev då fånge hos ryssarna under de här krigen, det stora nordiska kriget. Och i fångenskapen byter han sida.
Mm, var det vanligt?
Ja, det var nog ganska vanligt. Alla var inte lojala in i döden.
Det här utan är ju före verkligen nationalismen.
Ja, precis. Han helt enkelt bytte lojalitet och det lönade ju sig. Han blev utbildad ingenjör hos ryssarna och av någon anledning lyckas han komma i kontakt med tsar Peter. Och det var naturligtvis det verkliga lyckokastet. Tsar Peter var ute på talangjakt, han skulle modernisera Ryssland och han behövde unga och kanske lovande människor till det här.
Han favoriserade väl många?
Många utländska medborgare, ja.
De sägs ju att han hängde i tyska stadsdelen i Moskva och hängde och festade och var kompis på
massa. Ja, han trivdes där. Och väldigt många av hans medarbetare var skottar och så vidare. Mm. Så att det låg helt i linje med hans politik. Mm. Och han skickade Lange 6 gånger till Kina.
6 gånger?
6 gånger. Och, detta,
och det här var inte, på den här tiden, de andra stormakterna och så, det var inte så utarbetade,
nej,
kontakter med Kina.
Nej, ryssarna var på något sätt ganska aktiva vid den här tiden. Och det är till och med så att Lange, när han hamnade där i Peking, han blev akkrediterat ryskt sändebud. Det gör honom till den första riktiga västerländska ambassadören i Kinas historia.
Hur länge var han ambassadör i Kina?
Inte lång tid.
Nej.
Men 1-2 år sådär var han stationerad. Och han återkom ju. Men man tror ändå att han var en skicklig diplomat. För att 1727 så slöt Ryssland och Kina ett avtal där kejsaren av Kina erkänner tsaren som sin jämlike.
Och det är faktiskt, och det har aldrig hänt förut? Eller?
Nej, inte vad man vet. Det är ganska unikt. Så att det tyder på att Lange, och kanske fler än Lange, men att han var ändå en skicklig diplomat.
Har han själv lämnat, har han skrivit någonting om sin tid i Kina? Så har han lämnat några källor efter sig?
Det finns reseskildringar, ja. Det gör det. Ja då,
Hur beskriver han Kina då?
han beskriver de här mötena med kejsarna av Kina, och han kommer ibland, han har inte ens hunnit byta kläder från Sibirien, och, men undfängnas rikligt, och han till och med läser lite kinesiska och börjar till och med spekulera i varför det heter Kina. Och han tror det är kopplat till ordet för att vara så god och sitt. Qingzuo, Kina. Så kan man också resonera. Men som sagt, han...
Du sätter inte så stor tilltro till den teorin.
Inte så stor tilltro. Det är nog ingen annan som gör det heller. Det är hans privata. Men han verkar ha haft det ganska bra.
Men han uppringar ändå någon slags förståelse för Kina.
Ja, det gjorde han. Ja. Sen när han blev arbetande ambassadör, då var det klart mer kvistigt. Han blev faktiskt utvisade en gång.
Jaha, vad hade han gjort då?
Han hade haft för nära kontakt med vissa koreaner.
Jaha, och det var känsligt.
Det var tydligen känsligt, och då blev han hemskickad. Men han kom tillbaks. Och han hade affärer ihop med inte mindre än 3 kinesiska kejsare.
Jaha.
Så att han blev som en följetong där borta.
Och hur länge levde han då? Hur gammal
han levde ända in på 1750-talet. För att efter hans kinesiska karriär, sen vidtar någonting annat. Han blev viceguvernör av Irkutsk uppe vid Baikalsjön. Och ja, det är ett nytt kapitel i hans historia.
Men vilken spännande. Du ska inte skriva en bok om honom.
Jo, han är egentligen värd en hel bok.
Ja,
absolut.
Jag vill läsa den boken. Ja, kan du inte göra det?
Det finns många spännande människor när man tänker på just...
Ja, och sen att hitta de här också.
Ja, visst är det så.
Men hur hittar man en sån här människa som...
Han finns nämnd här och var i olika, ska man säga, böcker om Kina. Kanske inte särskilt mycket, men då blev man intresserad, och då hittade jag hans reseskildring där han i detalj redogör för ett besök i Kina. Och vi får tänka oss att detta är vid en tid när det finns liksom inga handböcker om hur man gör i Kina, utan det är han som själv plöjer upp ett nytt spår. Så det man förstår vilken utmaning detta måste vara. Mm.
När vi kommer in på 1700-talet sen, om vi ska hinna med den här världshistorien, så får vi gå framåt lite, tänker jag. Det är ju då den här verkliga vurmen för Kina, och det är ju inte bara i Sverige, utan det är ju väl hela västvärlden egentligen.
Ja, visst, det är det. Det är
varför blir det sånt intresse för Kina vid den här tiden?
Ja, det är det så kallade kineseriet. Ja. Alltså, 2 saker tror jag. Det ena är ju handfasta grejer, det är handeln.
Det är handeln.
Nu börjar det ta fart. Ja. Precis. Och man, till skillnad från handeln med Kina nu för tiden, så är det nästan bara lyxvaror. Det handlar om te, porslin, siden. Och det, allt det här, när liksom Europa, då Sverige, börjar fyllas med lyxiga importvaror.
Vad vill kineserna ha från,
jo,
från väst?
Ja, det kan man ju säga som så att ofta är det så att de produkter som väst bringar till Kina, de är inte så intressanta för en kinesisk kundkrets. Om vi tar Sverige till exempel. Vad hade Sverige för märkesvaror? Stångjärn från Bergslagen, vadmatskläder från Alingsås. Alltså hur stor är efterfrågan på detta?
Men pälsar och sånt kanske, eller?
Nej. Ja, de var nog inte på det klara med att det behövs. Och de handlade i södra Kina, där det är ett så varmt klimat. Så att i vår tid skulle man gjort en marknadsundersökning, en kundenkät. Så. Inget av detta. Men svenskarna löste detta. De bytte till sig silver i Spanien.
Mm. Och de sålde järn och ja. Vadmalskläder.
Ja, precis. Det gick tydligen där. Men så iväg till Kina och avsätter sig. Och silver talar ju sitt eget språk. Det kan
så
man alltid göra
för. Det var de intresserade.
Det kan man alltid göra affär med. Så att, jag menar, handelsutbytet var en orsak till den här, som man säger på engelska, China craze. Kina-galenskapen. Och jag tror den andra orsaken, utom alltså att man blev förtjust i te och att man inte kunde göra porslin, den andra orsaken var också att européerna var rätt så trötta på sin egen historia. De hade hållit på med religionskrig i kanske 150 år. Och nu var det som att de gick in i en ny fas. Man tänkte som så att varför inte tolerera istället. Kanske lyssna på andra övertygelser. Och just detta, det liksom födde ett intresse för andra kulturer. Jag menar, det är under de åren de skriver Robinson Crusoe, de böckerna, att man plötsligt blir intresserad av väldigt fjärran länder. Och ganska, så att säga, ödmjukt. Och ja, och då har vi kineseriet här. Plötsligt blir man jätteintresserad av hur är det i Kina. Sveriges kung, Fredrik den första, en av kungarna på 1700-talet, han gör ett uttalande till stöd för en filosof som heter Christian Wolff. Denne Wolff han har sagt att kineserna har visserligen inte kristendomen, men de tycks ha någon sorts naturlig religion, och det gör att de är lika dygdiga som europeer. Och det måste ha gått ett sus genom salen när han sa detta. Men man började liksom tänka en ny tanke. Det finns kanske folk som är ungefär lika bra som vi. Så att det här fick återverkningar på den allmänna mentaliteten.
Men du säger ju att det handlar mycket om handel. Men visst, det fanns ju även ett intresse för kinesisk filosofi, ja, och konst och sånt, eller hur?
Det är sant. Det här spred sig sen då till de intellektuella. Vi vet ju att 1700-talet är upplysningstiden, och ibland när man läser de där böckerna låter det nästan som att upplysningsidéerna kommer från Kina.
Men så är det ju inte.
Nej, så är det inte. Nej. Man kan säga att kunskapen om Kina var ju väldigt låg egentligen, och vad vi ser är ju att de idealiserade Kina måttlöst. Det var väldigt mycket önsketänkande.
Ja, men det blir det inte en canvas för att återspegla sina egna idéer?
Sina egna idéer, just det. Och hade Voltaire sagt att det var upplyst despoti i Kina, ja men då var det så.
För Voltaire skrev om Kina.
Ja, han var oerhört välvillig, och svenskarna kallades ju på den tiden för Nordens fransmän. De var väldigt känsliga, de hade tentaklerna ute. De visste vad som var mode på kontinenten. Men som sagt, det var ju inte grundat på någon stor kunskap det här. Alltså den riktiga auktoriteten på Kina under 1700-talet, det var en fransk jesuitpräst som fader Jean-Baptiste Duhalde. Han har skrivit 4 tjocka band om Kina. All information du kan hitta om landet. Han har aldrig varit i Kina.
Men hur korrekt var den?
Alltså delvis är den nog ganska pålitlig, för han hade ganska många rapportörer. Han hade
bättre än Nils Mattsson Köpings.
Ja, definitivt. En helt annan typ av... Men ändå. Ja. Detta var alltså auktoriteten, och ingen av de här filosoferna hade själva besökt Kina. Så får man komma ihåg. Så man idealiserade. Det brukar gå till så när det var en debatt. Man hävdar en åsikt, sen säger man, så är det i Kina. Och så
och då hade man vunnit debatten.
Ja, då hade man vunnit debatten.
Ja, det är väldigt tydligt, och det skriver ju också i din bok, att de här konjunkturerna liksom, ja, som går upp och ner upp då för Kina-intresset. Så att, jag vet inte riktigt vad vi ska inte prata nutid idag, men jag vet inte riktigt vad den där konjunkturen är idag. Den har väl varit väldigt hög, men det känns som det är lite
är
avtagande.
Ja, precis. Det går i någon sorts mönster, alltså en sinuskurva. Alltså man kan se det redan på 1700-1800-talet. På 1700-talet, då är det mycket stort intresse för främmande kulturer, och det råder egentligen ingen spänning mellan Kina och västvärlden. Medan på 1800-talet då har vi en period av väldigt starkt självförtroende i väst. Man ska omvända till västerländska värderingar. Tänk på missionärerna som åkte då. Så att då blir det en helt annan inställning. Då är det mer reserverad bild. Så att det går upp och ner med konjunkturer hela tiden. Mm.
Ostindiska kompaniet, det svenska du har ju redan pratat om det holländska ostindiska kompaniet, som var världens största företag vid den här tiden. Ja. Det svenska var väl lite mindre?
Ja, det var mindre.
Men när startade det, och vad var syftet?
Själva brevet kom ut 14 juni 1731. Men alltså det startades på 1700-talet i Göteborg, för att till slut så ville alla länder i Europa ha det. Alltså handeln hade blivit så stor nu så att alla länder måste i princip ha ett ostindiskt kompani. Sardinien ville ha ett och Toscana ville ha ett, så det måste Sverige med. Så att vi grundade detta i Göteborg 1731.
Men var det bara för handel på Kina, eller var det hela Sydostasien?
Ja, ostindiska, det låter ju väldigt vitt, för Ostindien det var egentligen en väldigt vag beteckning. Det var allting öster om Ceylon, kan man säga. Men i realiteten, de allra flesta resorna, jag tror 126 av 132, de gick till Kina.
Mm. Södra Kina ska man säga.
Ja, södra Kina, Kanton. Så att i realiteten kan man nästan kalla det för det kinesiska kompaniet. Men
det här vart ju ett väldigt framgångsrikt
företag. Mycket framgångsrikt.
Tjänade väldigt mycket pengar.
Eli F. Heckscher som sa att det var Sveriges mest framgångsrika exportföretag genom tiderna. Och det förstår man ju, för att deras vinst 1782 var lika stor som den ordinarie svenska exportinkomsten.
Bara vinsten?
Bara vinsten.
Ja. Men vi har redan berört det här med kineseriet. Det här är ju en del i kineseriet naturligtvis. Den ekonomiska benet av kineseriet egentligen.
Ja, man kan säga att de skapade ju nöjda kunder.
Mm. Vad var det man handlade? Vad köpte man då?
Ja, till exempel Linné, han fick ju den här porslinsservisen han beställde. Mm. Och Bellman fick sin punsch.
Mm. Vad var det i punchen då som kom från Kina?
Arrak.
Och vad är arrak egentligen?
Svar vet jag. Fråga experterna. Ja. Fråga de som framställer den. Ja.
Men man kunde inte göra punch utan arrak.
Nej, man kunde inte det. Nej. Och detta hämtas bort i Kina.
För punch, det känns ju verkligen som en del av den svenska kulturen.
Ja, har blivit det. Men även, jag menar, te har blivit en del av den engelska kulturen och så vidare. Så att de här varorna, de verkligen gick hem. Och damen på slöjan, hon på tavlan, alltså hennes solfjäder är från Kina. Så att de skapade många nöjda kunder, en sorts goodwill. Och de fick ju betydelse på det viset att visserligen var det många i Sverige som inte hade råd, tror jag, med alltså vanliga människor kunde inte köpa.
En vanlig människa kunde inte ens köpa någon liten bläckburk.
Nej, eller en kopp te, när det var lyx. Men alltså för den här medelklassen som började växa fram i Sverige vid den här tiden, och de är väldigt statusmedvetna, alltså de omhuldar det här kinesiska, för att om jag har en teservis hemma, det visar ju att jag har en viss position i samhället. Man kan säga sån här statuskonsumtion. Så att de blir väldigt gångbart i medelklassen, de här kinesiska varorna.
När börjar vi tillverka liknande porslin själva i Europa? Eller kommer det i samma veva på
1700-talet? Det kommer början av 1700-talet, men det uppfinns ju i Meissen, i Sachsen, alltså på tysk mark. Men det tar ganska lång tid innan Europa tillverkat porslin kom upp i de kvaliteterna du kunde få från Kanton i Kina. Och därmed var det alltså så att porslinshandeln den fortsatte att blomstra. Det var det.
Men det var liksom sidentyger, te, porslin, arrak.
Arrak.
Var det något mer som var viktigt?
Ja, det är väl de stora posterna kan man
men
säga.
Men det här är framförallt för medelklassen och överklassen.
Ja, överklassen klart hade ju alltid kunnat unna sig exklusiva saker, men när vi säger exklusivt, då tänker jag på det som är monumentet över hela det här århundradet i Sverige. Detta att kung Adolf Fredrik, han gav sin drottning Lovisa Ulrika en present när hon fyllde år 1753. Och det är ju helt enkelt det där lilla slottet som står ute på Drottningholm, Kinas slott. Så där har vi verkligen.
Och det finns väl i många slott och så, kinesiska paviljonger och så.
Ja, ja.
Och det är från den här tiden, 1700-talet, man bygger upp de här paviljongerna. Eller?
Man går in där och tittar och man häpnar. Så jag tycker att det är en märkvärdig blandning av rokoko och någonting annat.
Mm. Det är ju inte som det såg ut i
Nej,
Kina.
Det är ju inte som det ser ut. Och läser man de kinesiska tecknen inne på Kinas slott så är de ju felvända och delvis fiktiva tecken. Men man får en kinesisk atmosfär och det måste vara jättestort för dessa människor kunna sitta och dricka te på somrarna i ett sånt här litet lustslott. Det här kan vi säga, det är 1700-talet i ett nötskal när det gäller Kina och Sverige. Och det finns bara en episod, jag sa ju det att när det var en debatt, då sa man att så här är det Kina och så ska det bli i Sverige. Jag tänker på 1765 i den svenska riksdagen. Då lades det fram en motion om att ska vi inte införa tryckfrihet i Sverige?
Ja.
Och det var ett ganska djärvt förslag. Och då motionären skriver då i sin motion, han motiverar det med att så är det i Kina.
Och de fick igenom det här också?
Han fick igenom det, precis. Och han stödde sig på andra exempel också, men fanns bland exemplen i Kina.
Fanns det tryckfrihet i Kina vid den här tiden?
Nej, det tror absolut inte detta. Utan det var det här idealiserade Kina. De hade ett klokt upplyst styre, de hade en kejsar som samrådde och så vidare. De hade yttrandefrihet. Det var en idealiserad bild som inte hade någon motsvarighet i det här imperiet som då fanns.
Så tack vare Kina får vi världens första tryckfrihetsförordning.
Delvis tack vare Kina.
Men du, jag tänkte att vi skulle hoppa vidare till kanske lite tråkigare tider.
Ja, ja.
1800-talet här.
Ja.
Och jag blir lite fascinerad när jag läser din bok här att jag menar, vi har ju stormakterna då, England, Frankrike, som driver igenom väldigt ojämlika handelsfördrag med Kina. För att Kina är ju på nedgång här, på dekis, medan västvärlden är på väg upp med industrialismen och hela den biten. Men lilla Sverige, jag förstår liksom inte riktigt, hur kunde Sverige även få igenom sådana här fördrag? Vi hade väl inte så mycket att sätta bakom våra krav?
Nej, alltså man får komma ihåg, som du säger, detta är kanonbåtspolitikens tid. Men för Sverige var det ju så att Sverige hade just dratt sig tillbaka från detta. Sverige var inte ute på krigsföretag längre.
Nej, vi har ju slutat att kriga.
Vi har slutat, vi säger att det är 200 år fred och så, va? Men det är faktiskt så att man kan säga att Sverige seglade bakom de stora. När stormakterna fick igenom koncessioner i Kina, då kunde även de små ställa sig i kö och få del av detta. För att, som vi vet, britterna, de vann ju opiumkriget mot Kina. Det tog slut 1842.
Ett av de mest obehagliga, tycker jag, händelserna i världshistorien, ja, måste jag säga.
Det motiverades liksom med att...
Du kanske bara lite kort förklara vad opium...
Ja, opiumkriget, det hade då under en längre tid pågått en opiumsmuggling från de här västerländska ostindiska kompanierna, framförallt det brittiska, i särklass från... Mycket från det brittiska. Men detta skapade då oro i Kina. Det ledde till en dispyt om den här opiumtrafiken. Och när Kina till slut slår i alla bromsar och försöker hejda detta, man beslagtar ett enormt parti av denna narkotika, då utbryter ett krig. Och kriget utbröt i frihandelns namn, för man sa att man ville ha frihandel, och då fick det inte finnas några undantag. Varor som det finns efterfrågan på, efterfrågeskapande, de ska man kunna sälja.
Men var det tillåtet att handla med opium i Europa då vid den här tiden?
Det förekom ju knappast någon opiumhandel i Europa, vad man vet. Och det knappast. Eftersom man kan säga som så här, en liten kvantitet opium har alltid handlats i Europa. Apoteken. Så är det ju. Men i Kina antog detta gigantiska dimensioner. Och... det var inte bara det att det hotade folkhälsan i landet, utan det var också det att allt silver rann ur Kina när de måste betala för de här dyra drogerna. Och följden blev ett krig som de förlorade mot brittisk modern vapenteknologi.
Men det handlar om,
det är det det handlar
om,
att
man inte har en modern krigsmakt.
Ja. Precis.
För att man är ju fortfarande ett stort land.
Just det. Men Kina har också en tradition av att de är en landmakt. De har aldrig haft någon sån här imponerande... De har aldrig haft ett svar på Royal Navy till exempel. Det har aldrig funnits förr.
Men de har ju inte varit en kinesisk flotta. Men de har ju inte haft den utåtriktade synen som bäst land.
Nej, precis. De har inväntat andra. De har inte varit ute och expanderat på det sättet. Om vi bortser från den där amiralen jag nämnde, men det är ju länge sedan.
Men då, för att sammanfatta här, man påtvingar kineserna att de måste acceptera opiumhandel.
Ja.
Och på vilka andra sätt ser de här handelsavtalen ojämlika?
Jo, märk väl, i fördraget står inte ordet opium, det finns inte med. Men de binder sig för obegränsad frihandel. Och sen får man dra sina egna slutsatser. Man kan säga att det avtal som britterna tvingade fram, det innebar att britterna fick kontroll över Kinas tullpolitik. Alltså Kina får inte själv sätta tullarna. Och att brittiska medborgare ställdes ovanför de kinesiska lagarna. Och detta var ju ensidigt av, så kan man säga. Men när britterna fått igenom det här, då ställde sig en rad västnationer i kö och ville ha motsvarande. Och Sverige fick ett nästan pricklikadant avtal. För att vi var där så tidigt som 1847, på våren skrev vi på vårt avtal. Det kallas för ett vänskaps- och handelsavtal.
Men handlade svenskarna med opium?
Det fanns enstaka, men det var faktiskt så att den svenska regeringen var mycket noga med det här. De tyckte att det här var orätt, och det tyckte man på många håll i Europa. Det fanns en stark opinion mot det här.
Även kanske inhemskt i Storbritannien?
Ja, även i Storbritannien, och den opinionen skulle ju växa så småningom och till slut framtvinga ett stopp för handeln. Men det fanns alltså ett motstånd från svensk sida att vi ska inte blanda sig i det här. Däremot tyckte man att det var en chans, nu kan vi behandla med Kina på ett mer öppet sätt än innan, när vi hade bara mötts i Kanton. Så att Sverige fick igenom ett sånt här fördrag, och meningen, man kan säga att detta fördraget i olika former, det omförhandlas några gånger, men det gällde faktiskt sådana här fördrag ända till sommaren 1945. Då upphävdes, 9 juni 1945 upphävde Sveriges riksdag det sista ojämlika fördraget med Kina.
Men var kineserna intresserade av någonting Sverige kunde erbjuda? Eller kanske... var det återigen att vi åkte och växlade till oss silver?
ja, den här bilden börjar ändra sig nu på 1800-talet, för nu börjar Sverige industrialiseras. Nu börjar de kunna sälja maskiner, LM Ericsson-telefoner och liknande. Och papper, pappersmassa, även i Kina börjar man ge ut tidningar och sådär. Så att bilden börjar förändras. Ändå kan vi väl säga som så att det blev inte sådär jättemycket handel mellan Sverige och Kina på 1800-talet. Och det låg hela tiden det där med tvång i bakgrunden. Och som vi ju vet, man kan inte framtvinga ett vänskapsavtal, det går inte. Så att egentligen inget stort utbyte på 1800-talet.
Nej. Sverige är ju lite speciellt land, det måste vi ändå säga. Jag tror att många gånger glömmer, inte alltid folk fattar hur udda Sverige faktiskt är. Jag har haft tidigare avsnitt här när jag har pratat om missionärer i Kongo. Svenska missionärer i Kongo. Fanns det även en mission i Kina? Hur omfattande var den och när startade den så?
En del menar nog att missionen i Kina var ett av de största missionsföretagen Sverige någonsin har gett sig in på.
Och när startade den?
Den startade i slutet av 1800-talet. Det är visserligen så att några missionärer från Lund just, Lunds missionssällskap, de är i Kina redan 1850.
Är det här frireligiösa grupper eller så?
Nej, jag inte säga i början. Men från och med 1880-talet, när det kommer igång på allvar, då har vi en speciell Östasienmission, en svensk Östasienmission.
Du säger att det är omfattande. Hur många individer pratar vi om som åker till
Kina? Vi pratar om många hundra, och över tid så blir det frågan om tusental, tror jag.
När vi hade vårt avsnitt om Kongo, där dog ju nästan alla. Hur hade de det i Kina då?
Alltså man kan säga så att de missionärerna som åkte till Kina, de hamnade ofta i Kinas inland.
Inte vid kusten?
Nej, precis. För där var handeln. Medan missionsintressena var i inlandet. Och vad vi vet om det är ju att det var ett ganska okänt Kina för alla västerlänningar vid den tiden. Där inne härjade farsoter, där härjade rövarband. Det var helt enkelt ett väldigt farligt ställe att arbeta på. Men så var det också, det var modiga människor, de var oerhört optimistiska. De räknade med, många av dem, att de skulle kunna omvända alla kineser före 1900. Det fanns till och med ett sånt mål uppställt.
Hur gick det då?
Nej, de var alldeles för optimistiska. Gensvaret blev ju inte så starkt. Alltså, för det första visste de själva praktiskt taget ingenting om Kina.
Nej, de kunde inte kinesiska.
Nej, det lärde de sig visserligen. Ja. Åtminstone de lärde sig kanske de lokala mål, skulle jag säga. Men det var också så att väldigt många missionärer, de hade liksom 1800-talets syn på främmande kulturer, att de är inte så mycket värda. Och då kom de till Kina med detta. Plus att de associeras av många med de här utländska kanonbåtarna. Det var ju faktiskt så att missionärerna skyddades av de västerländska krigsmakterna, så att gensvaret blev inte speciellt stort. Om man tänker på alla kollektpengar som investeras i Kina, utbytet, ingen stort. Tvärtom blev det så att det blev en folkopinion mot missionärer. Den fick utlopp under boxarupproret, och en hel del svenska missionärer som blev lynchade av folk som var alltså ytterst upprörda över det här. Att det kom människor som försökte missionera och få dem att överge sin värdegrund. Så att man kan säga att den blev föga lyckosam. Och egentligen så bör man redan på 1930-talet diskutera om vi inte ska åka hem.
Och så gjorde man det sen?
Ja, man funderade på det. Men
den hängde kvar.
Ja, det var ändå den gamla traditionen att det här ska nog gå.
Ja.
Det här ska gå på något sätt. Man var ändå väldigt optimistisk. Det är ju bara att läsa deras skildringar. Och visserligen har de skickat hem dessa för att få mer kollektpengar kanske. Men de var väldigt optimistiska. Det var inte människor som lät sig kuvas. Men till slut var det ändå så att de insåg att Kina är en stengrund. Där går inte att omvända folk i någon stor utsträckning. Och sen blev de ju till slut utvisade också. När Mao tog makten 1950 åkte de ut. Men då var ju misslyckandet redan sedan länge ett faktum.
Mm. Mm. Jag tänkte vi ska börja liksom knyta ihop säcken här genom att ta oss fram till typ 60-talet, 1960-talet, kulturrevolutionen.
Ja.
Det har man väl ändå hört talas om en del, tycker jag, de här vänstergrupperna. Många var ju ganska hårda maoister.
Absolut.
Det finns ju riktigt bizarra såna här sekter i Stockholm. Jag vet många som hade folkets fängelse uppe i Stockholm, där de låste in medlemmar som hade avvikit från den rätta läran.
Och och man hade kampmöten där deltagarna skulle utöva kritik och självkritik. Det var nästan så lite som en spegelbild av vad som pågick i Kina. Och då får man tänka på att 60-talet, det var det här radikalismens tid. Man gick med t-shirt med Che Guevara på, John Lennon sjöng om Chairman Mao och så vidare, och power to the people. Och det här liknar lite kineseriet på 1700-talet, för man liksom skapar sig
inte
en,
så lite.
Inte så lite, man skapar sig en bild att så här är det. Ja. Och man börjar tro att Mao, han håller på att genomföra utopin. Det otroliga håller på att bli sant. Kina håller på att bli ett klasslöst samhälle med politiskt medvetna människor som tänker själva.
Mm. Och, jag tänkte bara få backa lite. Man ska ju komma ihåg också att Maos politik var ju inte så... Alltså det stora språnget och det där.
Nej.
Det var ju bland de största svältkatastroferna i världen som inte omvärlden överhuvudtaget kände till. Det dog liksom tiotals miljoner.
Och då kan vi säga det att bilden av media, från massmedia vid den tiden, till exempel av kulturrevolutionen som pågick i Kina under 60-70-talet, den var ganska välvillig. Och då var det de här maoisterna i Sverige såg ju dessa glada människor som vinkade med Maos lilla röda. Och man drog kanske slutsatsen att det här är det nya paradiset.
Det här är ju en oerhört brutal tid i Kina.
En oerhört brutal tid. Det hände väldigt många hemskheter. Men det var helt enkelt på det viset att man ville tro, det var lite som 1700-talet, man ville tro att så här bra är det.
Men på den här tiden så kanske det var lite lättare att ta sig till Kina än vad det var på 1600-talet.
Ja, det var ju det. Ja. Och man kan säga att många kom dit på guidade turer och fick den information som de ville att man skulle få. Och så reste man hem till Sverige och var entusiastisk och ville förändra världen efter kinesiskt mönster. Man kan säga att nu är det Kina som missionerar i Sverige. Det har bytt roller här på 1960-talet.
Maoismen var ju ganska utåtriktad.
Ja, alltså,
Mao hade ju en ambition att sprida revolutionen över hela världen. På ett sätt som kanske Sovjetunionen hade gett upp för den här tiden.
Ja, så var det. Och denna retoriken, den följer väldigt god jord på vissa ställen. Det var också så att det var inte bara socialister utan även icke-socialister som skrev om Kina vid den här tiden. Många av dem, de uttryckte sig väldigt försiktigt om Kina. Och till exempel liberaler som Olof Lagercrantz på DN var ju Kina och skickade hem reseskildringar, och de är ganska välvilliga.
Jag kan föreställa mig att det ändå inte kanske var så lätt att tränga in i det kinesiska samhället 1967. Och jag vet inte vilka möjligheter man hade att resa på landsbygden och sådär.
Nej, man kunde naturligtvis resa till mönsterbyar, så att du förstår själv. Ofta var det naturligtvis en snitslad bana eller titta på en lämplig traktorfabrik eller något sådant. Jag minns förresten själv från min egen uppväxt, mitt högstadium i Småland, Lessebo. De som var lite äldre än vad vi var, de satte upp en affisch av ordförande Mao. Det fanns på något sätt överallt på den tiden i Sverige.
Det är helt otroligt. För att sammanfatta det här väldigt intressanta programmet så skulle jag vilja... Vad säger vår bild av Kina om oss själva? För det är väl inte det lite vi har varit inne och nosat på under hela det här programmet. Att det kanske säger mer om oss själva än om Kina. Men vad skulle du säga att det säger om?
Men det säger väl lite att människan är obeständig. Det är klart, vår bild av Kina påverkas av vad som händer i Kina. Det är ju, kan vara stora förändringar, maktskiften och krig och sånt. Men det hänger också en hel del ihop med hur vår egen sinnesstämning har skiftat. Och vi har haft olika ideal och moden genom århundradena. Så man kan säga att bilden av Kina, den har en objektiv del och den har en subjektiv del. Och under perioder då när vi har varit mer intresserade av fjärran kultur som på 1700-talet, eller tolerans har varit ett nyckelord, då har man haft en mer välvillig bild. 1800-talet var man mer säker på sig själv, då har man blivit mer negativ kan man säga. Och sen har det funnits läge mitt emellan. Men viktigt är ju också det att under perioder när det har varit avspänning mellan Kina och väst, då har också bilden naturligtvis varit positivare. Och under perioden när det har varit spänning och rivalitet, som nu till exempel, då har den varit betydligt mer negativ. Och alltså till exempel på 1930-talet, då var det ett sånt här töväder. Kina styrdes ju av Chiang Kai-shek, han var ju diktator då, det var en enpartistat. Kina var kan man säga, våldsamt odemokratiskt. Men likväl, de hade en ganska god press i västerlandet, för att vad man vet om Kina på 30-talet är att de stod emot Japan som hade blivit militaristiskt och som hotade även väst och dess intressen. Och det gjorde ju att Kina faktiskt sågs ganska gynnsamt i väst. Så man kan säga att alla de här skiftningarna i bilderna, det visar på något vis att vi... våra stämningar skiftar, våra stämningslägen, och det är därför jag jämför det här lite med asiatiska monsunvindar som blåser en årstid si och sen blåser en årstid så, och det är ju därför jag kallat boken Möten i monsunen.
Ingmar Ottosson, docent i historia vid Lunds universitet, aktuell med boken Möten i monsunen, Sverige och Kina genom tiderna. Stort tack för att du kom hit här idag.
Tack.
Historia nu har blivit en plats för samtal och gemenskap där historieintresse möter gedigen forskning och kunskap. Nu har du som lyssnare möjlighet att för så lite som 35 kronor i månaden bidra till poddens utveckling och slippa reklam och sponsorbudskap. Betalar du 60 kronor i månaden får du dessutom unik bonuslyssning. Läs mer och registrera dig via www.historia.nu/premium.